Ni vet säkert vad det är för text vi har läst. Evangelietexten är ju den som brukar kallas för den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Någon svensk humorist, jag är lite oklar vem, det skulle kunna vara Falstaff Fakir, och i så fall så pratar vi alltså sent 1800-tal, har myntat följande sentens som om möjligt är ännu sannare och i vilket fall hjälper oss att förstå Jesus ännu bättre. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni inte göra mot dem, eftersom de oftast vill något helt annat. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni inte göra för dem, eftersom de oftast vill något helt annat. Väldigt få som hänger med där. Antingen så är frågan väldigt intelligent eller ointelligent humor. Men det är ju så att det jag vill ha är inte nödvändigtvis det mina medmänniskor är det minsta intresserade av. Om jag skulle tycka att det vore fantastiskt schysst att trycka i sig ett par kilo glass Ben & Jerry's en kväll, och någon annan är mjölkallergiker eller bara tycker att sötsaker är onyttigt, det kanske inte är det jag ska uppvakta den personen med när den fyller år. 10 burkar glass så. Eller andra exempel, jag tror att ni kan tänka er det. Selma Lagerlöf fångar ju det här rätt så bra, tycker jag, i en av sina berättelser ifrån samlingen Troll och människor som kom 1915, om sagan om bortbytningen. Hur många förutom mina föräldrar har läst den? För jag tror att ni har läst den högt för mig. Så hur många är det som känner igen den? Några armar i luften i alla fall. Men bortbytningen är följande. Trollmor är ute och traskar med sin fula trollbarn och ser ett sött människobarn och byter. Varpå pappa människa blir alldeles förskräckt och mamma människa blir förskräckt, men ändå har någon slags kärlek och förstår att det handlar om att ta hand om detta stackars trollbarn. Och modern i huset på bondgården då, som fått ett trollbarn i utbyte, börjar ju samla mask och grodor till detta trollbarn, eftersom det här med smör och bröd inte var trollbarnets favoritmat. Och några år senare så kommer människobarnet tillbaka och berättar bland annat det att när trollbarnet fick smör och bröd, då fick jag maskar och grodor. Men när trollet hemma på gården fick maskar och grodor, då ställde trollmor fram människomat till mig. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, eller troll för den delen, är inte alls säkert att ni ska göra för dem, eftersom de oftast i det här fallet vill ha och äta något helt annat. Och jag tror att bägge de här berättelserna, såväl humoristens Falstaff eller någon annan, och Selma Lagerlöfs berättelse, fångar någonting väldigt viktigt i det Jesus vill lyfta fram. Och det är att det här handlar om att vi faktiskt måste tänka, använda våra huvuden lite grann när vi förhåller oss till den gyllene regeln. Den är inte så skenbart enkel som det kan vara att jag tittar på mina egna önskemål och så kopierar dem rakt av på andra. Utan jag kan behöva tänka efter, vad är det min medmänniska behöver? Gyllene regeln kräver eftertanke. Och det är någonting som jag tror är viktigt att vi har med oss när vi funderar kring den. Sen finns en annan sak med gyllene regeln som är väldigt speciell. Och det är ju det här att den är positiv i bemärkelsen att allt vad ni vill att människorna ska göra, det ska ni också göra för dem. De allra flesta religiösa och politiska system, eller religiösa och filosofiska system, har någon slags motsvarighet till den gyllene regeln. Och i kyrkan så tror vi ju lite till mans och har gjort så under lång tid att det här handlar om, det är i alla fall en vanlig kristen förståelse genom århundraden, att Gud har sått in sitt ord i olika kulturer och på så sätt berett marken för evangeliet. Men att i de allra flesta sammanhang så lyder den gyllene regeln, eller motsvarigheten till den gyllene regeln, precis som den lyder i, som Konfucius formulerade den i Kina för ungefär 2500 år sedan. Allt vad ni inte vill att människorna ska göra mot er ska ni inte heller göra mot dem. Det vill säga, undvik att göra det som är ont. Och det är rätt och riktigt. Vi ska inte, där kan vi följa Konfucius undervisning till 100%. Vi ska inte göra det som är ont. Men Jesus tar det ett steg till. Han säger nämligen, gör det som är gott. Så inte bara undvik det onda, sky det som pesten. Lägg mil mellan dig och det som är galet och så vidare. Jesus tar upp det väldigt mycket. Stympa din hand. Bättre att slita ut ditt öga och mista det än att mista hela din själ och så vidare. Att undvik att göra det som är ont. Har man läst evangelierna så ser man att det är någonting Jesus tar upp. Men den gyllene regeln i kristen förståelse som Jesus säger är, gör det som är gott. Och då händer någonting. När man får med sig det, då är det någonting som sker. Då skulle man faktiskt kunna tala om att kristen tro har förmågan att bli aktivistisk på gränsen till och kanske till och med över gränsen till att bli revolutionär. Därför att då finns förutsättningen för förändring. När jag vill se resultat. Jag vill göra det som är gott. Jag vill inte bara undvika det som är ont. Jag vill göra det som är riktigt. Och det får resultat på alla möjliga sätt. Det kan få till resultat att man bygger sjukhus i tredje världen. Det kan få till resultat att man håller upp sin spyende och berusade kompis så att han inte dör sina egna spyor, om det är vad som krävs när man möter honom en kväll. Det kan få till stånd att man, som du Micke som sitter ensam på läktaren, drar igång ett café som har fått otroligt bra genomslag, Café Caribou. Nu ser ingen av er honom. Jag tycker vi ska ge en applåd till den av dem som har gjort en fantastisk insats i Östersund under flera års tid. Mikael Frisk som sitter uppe på läktaren och gömmer sig. En typisk insats och typisk förståelse av att undvik inte bara att göra det som är ont, till exempel springa ute på dåligheter på lördagskvällar, utan se till att det finns något vettigt att göra istället. Jag tycker det är en fantastisk illustration på vad den här predikan handlar om. Gör det som är rätt och riktigt. Och det är så gott att vi ska få tacka och be specifikt den här dagen för barn- och ungdomsarbete på olika sätt. Och Café Caribou är någonting som, även om det är inte i den här församlingens regi, så får vi tacka och be för vad som händer där och de möten som sker där. Är det på lördag eller nästa lördag ni börjar? På lördag, underbart. Så ni som inte vill gå ut och rumla på stan, ni ser till att, är det klockan 7 de ska börja be eller ska de börja som ni öppnar? Öppna 7 så ni kan börja be tidigare, och så får ni vara med i bön hela natten för de frivilliga som finns och jobbar med det här och möter ungdomar och har ett stabilt, drogfritt hängplats med extremt låg tröskel. Det är en väldigt bra verksamhet. Ni får gärna vara med på fredag och be för de ekumeniska ungdomssamlingarna också. Men de känner ni ju till. Nej, det ska ni inte alls göra. På fredag och på lördag så ska ni vara med på gemenskapshelgen på Frösevallen. Anmäl er på listan, eller på Wilhelmsberg. Anmäl er på listan, men ni kan finnas med och be där också. Men det är frågan om en aktivistisk hållning. Gör det som är gott. Och det är någonting som kan förändra. Det kan förändra för enskilda människor i deras liv. Det kan förändra städer. Det kan förändra länder. Det kan förändra världen. För om Jesus hade sagt till lärjungarna, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Nu freebase jag lite grann, så jag krånglar till det för dig Andreas som tolkar. Om Jesus hade sagt till lärjungarna, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och låt bli att göra det onda. Låt bli att berätta felaktiga saker för människor. Och låt bli att döpa dem i något annat namn än Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Tänk om lärjungarna då hade satt sig ner och tyckte att, ja men okej, vi kommer inte med fel lära. Vi håller oss till det, vi gör inte det som är tokigt. Och vi har insett att Gud är treenig och vi säger ingenting annat. De hade kunnat sitta i övre salen i Jerusalem tills de fått skägg och dött. Och de hade inte fått någonting gjort. Utan den kristna tron som sammanfattar lagen och profeterna, hela det gamla testamentet och nya testamentets budskap i agerandet gentemot andra människor, det ligger just här. Gör något. Gör något gott. Jakob tar ju upp det här i sitt brev där han skriver om att vara trons görare och inte bara trons hörare. Och för många av oss så finns vi i någon slags negativ skruvad, kanske inte ursprungsförståelse, men en negativ skruvad förståelse av att Luther kallade Jakobs brev för en halmepistel, eftersom där inte tillräckligt talas om frälsning genom Guds nåd, och att rättfärdiggörelsen genom tro inte blir tillräckligt synlig. Men det är faktiskt, det blir galet. Jakob står precis i linje med vad brorsan Jesus talade om. Att gör det som är rätt, gör det som är gott. För det får konsekvenser när vi agerar. Om inte annat så har Jesus flera liknelser som är inne på detta. Många av Jesu liknelser handlar ju faktiskt om att göra det som är rätt och riktigt. Den barmhärtige samarien är kanske det mest kända exemplet. Men det finns fler också. Vi har till och med ett negativt exempel på det hela. Förvaltaren som fick en talent, eller ett pund som det stått i tidigare översättningar, grävde ner penningsumman i backen tills Herren kom tillbaka efter ett år. Han gjorde ingenting tokigt med pengarna, även om han inte var speciellt smart i sitt förvaltande. Han slösade inte bort dem. Han stal dem inte. Och han satsade inte på några affärer som hans ägare eller som hans herre skulle kunna ha några moraliska invändningar emot. Ingen porr eller vapenaktier eller sprit där inte. Men ändå så får han kritik därför att han har ju faktiskt inte gjort ett dyft. Ingenting har skett. Och det är ju faktiskt så att, som det heter på engelska, action speaks louder than words. Handlingar talar högre än ord. Talar ljudligare än ord. Och den gyllene regeln är ett förträffligt sätt att minnas detta, för den kan vi, de flesta av oss. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och är inte det på något sätt det här vad Gud själv har gjort för oss? Kanske inte i sin ytligaste tappning, men väl i en Falstaff eller Selma förståelse att gör det som är steget längre. Det är för det vi behövde, men inte kunde. Det gjorde ju Gud för oss på korset. Han hade inget som helst behov av det själv, så att han ville ju inte att människorna skulle försöka frälsa honom, för det var ju helt bortslösat. Men han såg vårt behov, klev ner, klev upp, ner i graven och uppstod till härlighet. Gud har själv med sitt exempel slagit fast gyllene regeln genom att fixa de stora sakerna för oss. Och i så fall, så de saker som vi kan få del av, de problem vi ställs inför, de utmaningar vi möter, det är små eller stora, så är de alla exempel på de här små sakerna som Rosenius skulle ha sagt, som vi får sköta om själva här nere. Och i det så ingår ju också den fantastiska, men inte allt för stora saken det ändå är att leva våra liv och att göra det nära Gud, nära varandra och nära andra människor. Och Paulus tar upp den här tråden avslutningsvis i Romarbrevet i dagens episteltext. Och han går igenom ett antal områden om vad det är att leva ett gott kristet liv. Och jag vill bara få nu till avslutning få ta och läsa den igen, för jag tycker den är så pass bra. Den säger så pass mycket om det hela. Och det är Romarbrevet kapitel 12, vers 16-21 för dig som vill följa med i din bibel. Paulus skriver där, han har ett resonemang om en kropp och många lemmar, vikten av att förstå att vi hänger ihop som kristna. Och så kommer han då i vers 16. Bemöt alla lika. Och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ett antal saker tas upp. Vikten av att vara rättvis mot människor. Att inte hämnas. att, ja, man kanske skulle kunna sammanfatta det med att gestalta Jesus. Och så slutligen så avslutar Paulus den här textstycket med det som också får bli utmaningen för mig och för var och en av er, även efter denna gudstjänst. Vad gott kan du eller jag redan idag göra i ditt liv, i mitt liv, för att på så sätt få vara med om att besegra det onda. Låt oss be. Herre, ge oss kraft att kunna klara av de uppgifter du ger oss. Ge oss ögon att kunna se områden i vårt liv där vi kan få besegra det onda genom goda handlingar. Och ge oss den uthållighet och den villighet så att vi faktiskt inte bara tittar på när det möjligheterna bjuds, utan att vi agerar. Och att vi får göra din vilja känd genom att göra gott mot människor. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.